jag som är Marsha.
Och jag är Anja.
Vi är hyfsat artiga.
Tycker vi själva i alla fall. Vi är ju den där åldern när folk gifter sig. Inte vi, uppenbarligen. Men
inte våra vänner heller.
Nej, eller så gör de det. De vet bara inte hur de ska bjuda in oss. Det kan ju tänkas lite lustigt så här att ha ett bröllopstema i februari. För att liksom klassiken är ju fina, härliga vårbröllop eller försommarbröllop. Men det finns ju en liten baktanke med det här. I och med att vi ju faktiskt inte har blivit bjudna på något sånt bröllop. En bröllopsinbjudan ska ju skickas ungefär 6 veckor innan bröllopet äger rum. Med lite välvilja så kan ju vi tänka oss att ni kanske kommer ha ett vårbröllop men inte riktigt vet hur man skriver en inbjudan. Så för att göra allt det här lite lättare för alla inblandade så har vi väl en liten lathund på hur en inbjudan kan se ut.
Mm.
Håll i er, för här kommer en liten snabb mall.
Vi kan ta en inbjudan som tack, alltså det är helt okej.
Ja, verkligen.
En bröllopsinbjudan hålls ganska kort och praktisk.
Gärna, fan krångla inte till det.
Nej, här ska vi hålla det ganska kort och koncist.
Mm.
Du inleder med namnet på gästen.
Mm, rimligt.
Anna Andersson inbjuds att med sin närvaro hedra vigselakten mellan Johanna Johansson och Sven Svensson. På den här platsen, det här datumet, det här klockslaget. Glöm inte klockslaget. Jag tror att många tänker att göra det.
Ja, det tror jag också.
Det kan vara att du bara bjuder in den här personen till vigselakten.
Mm.
Eller så bjuder du in den här personen till fest efteråt. Och lägger till därefter till middag och fest.
Ja.
I den här lokalen på den här platsen.
Vid det här klockslaget.
Det är sant.
Men, ja precis, återigen. Men för, jag tror att det där är också ganska viktigt för att många kanske tar för givet att en bröllopsinbjudan innebär både vigsel och fest.
Precis.
Och det gör det ju faktiskt inte. Så att,
nej. Även från andra hållet, att ett brudpar förutsätter att gästen förstår
ja.
Det här. Och det här kan, oj,
det kan bli skitfel. Ja.
Ja. Och sen är det ju värdpersonen som skriver under och lämnar sina kontaktuppgifter. Det kan vara brudparet själva, brudens föräldrar, är vanligt.
Jo, det är väl mest vanligt egentligen. Fortfarande tror jag det.
Det kanske är det, ja. Alla relevanta kontaktuppgifter och ange om svar anhålles senast det här och det här datumet.
OSA, det är vad det står för.
Mm.
Jävligt viktigt.
Mm.
Egentligen kan man ju tycka att det är så otroligt enkelt att bara skriva ut om svar anhålles. Kan inte det vara lite lättare än när folk bara ombes att osa? Jag tycker inte att det spelar någon roll. Jag tycker OSA är väldigt begripligt. För jag vet ju vad det står för.
Ja, men om man inte riktigt vet. Inte det, och jag tror att det tolkas som att man ska svara ifall man kommer. Att det är det OSA betyder. Om svar anhålles innebär att det är obligatoriskt att du lämnar ditt svar på inbjudan oavsett om du kommer eller ej.
Och att datumet som anges är senast den.
Precis.
Det är ju ganska tölpigt. Det är ganska dumt om man kommer på att man ska osa sista dagen. Utan så fort man vet att man kan närvara så kan man ju faktiskt osa.
Men det där tycker jag är lite intressant, hur långt i förväg gästen förväntas planera och förväntas veta att man ska delta.
Nu har ju vi liksom dragit upp det vedertagna, det som är korrekt, ungefär 6 veckor innan.
Mm.
Men så ser det ju inte ut idag, eller i många fall gör det faktiskt inte det.
Min uppfattning är att inbjudan går ut betydligt tidigare.
Ja, alltså nästan, det kan alltså vara ett år typ. Mm. Vi gifter oss nästa år.
Alltså, ja, en say the date i alla fall.
Ja,
ett
ja.
År innan.
Eller 6 månader. Och, alltså det finns ju för- och nackdelar med det också, men det är ju väldigt svårt att tacka ja till någonting och veta exakt vad man kommer göra om ett halvår.
Precis, men samtidigt kan jag tycka att ett bröllop som ändå är ett åtagande för gästen, du lägger åtminstone en hel dag på det här.
Mm.
Det är kanske en resa som ska planeras. Då kan en inbjudan 6 veckor i förväg komma och störa semesterplaner.
Ja, det kan vara alldeles för kort. Och att man, tänkte ju säga, kan använda det som ursäkt eller någonting. Men om man har det inplanerat 6 månader i förväg, då kan ingen annan komma och göra anspråk på ens tid och säga, ja, jag skulle vilja att du gör det här datumet. Då kan man verkligen säga, nej, jag har planerat att gå på bröllop då.
Men då är väl en side date ganska bra. Jag tror att det är ett ganska modernt fenomen, i alla fall i Sverige, att skicka ut sådana.
Ja, eller att man i alla fall hintar lite snyggt. Liksom, att, ja, men vi tänkte gifta oss nästa år.
Men det är ju rätt praktiskt, och jag tänker att för väldigt många så är det är ju en stor grej att få delta på det här bröllopet. Och då blir man väldigt besviken ifall det visar sig att det krockar med något annat som man redan har planerat. Vilket man ofta har på sommaren när de flesta bröllop äger rum.
Ja.
Så vet du mer än 6 veckor i förväg var du kommer befinna dig.
Ja, då har ju förmodligen schemalagt semestern nu. Precis. I februari liksom.
Precis, så... Att få en inbjudan till ett julibröllop i juni.
Ja, nej, nej. Det är faktiskt inte hållbart.
Nej, det är inte det.
Så där är, väl, där är det väl en sån där gång där vi inte riktigt håller med de här vedertagna reglerna egentligen. Om man ska väga lite för- och nackdelar igen. Det här med att skicka ut inbjudan alldeles för tidigt. För jag kan också tänka mig, jag kan inte vara den enda i universum som är så jävla förvirrad att jag skulle glömma bort det. Jag skulle verkligen behöva, alltså om 6 månader, vet du fan hur jag... Det skulle så lätt kunna falla ur minnet för mig.
Ja, då uppstår ju nästan ett behov av att skicka ut en påminnelse till en månad in.
Ja, precis.
Kom ihåg det här, du har väl köpt klänningen?
Ja.
By the way, du minns väl att vi önskar oss den här prövrosten?
Nej, ja, men jo.
Ja. Saknade du någonting i den här inbjudan?
Ja, jag reagerade på det. Är det här något jävla skolförhör? Eller? Nej, jag reagerade på att du inte rabblade upp en klädkod här. För att det är fan... Det är så jävla viktigt med klädkod. Kom igen.
Ska vi använda oss av Magdalena Ribbings råd så ska ju klädkod anges i de allra flesta fall. Men hon tycker ändå att mindre formella bröllop kanske inte behöver ha en klädkod.
Ja, nej, men det är bullshit. För att jag tror... Nej, men... Förlåt Magdalena, men det är lite bullshit det där, för jag tror att trillade in en inbjudan i brevinkastet med de här snirkliga guldbokstäverna färdigt tryckta på lite grövre papper, så tror jag ändå att folk per automatik tänker att bröllop verkligen är en liten högre tillställning.
Mm.
Så även om du själv tycker att jag ska ha ett väldigt informellt bröllop, alltså de flesta kommer ju tolka det som att det är lite högre stil än...
Ja, framförallt, alltså olika gäster kommer tolka det här på olika sätt. Vissa kommer tänka bröllop, andra kommer tänka trädgårdsfest.
Ja, och jag kommer tänka, vad är det för jävla idiot som inte skriver ut klädkod, människa? Mm. Du ska inte bli osäker överhuvudtaget. Du skriver ju inte en cirkatid när folk ska vara där. Nej, men du gör ju inte det.
Prästen alltså... tänkte börja tala kring så här...
Cirka gurka, drop in bröllop. Nej, men det, alltså, avsaknaden av klädkod i mitt fall i alla fall leder ju till en osäkerhet. Jag skulle ju vara tvungen att ringa värden och fråga, och det ska jag inte vara tvungen att göra, för det ska värden redan ha berättat för mig.
Jag blev ju inbjuden till ett bröllop där brudparet hade missat att skriva ut klädkod en gång.
Ja, fy fan. Gå inte dit.
Jag gick. Vi hörde ju av oss och frågade om klädkod.
Ja, för det gör man ju. Mm. För att man vet ju inte.
Men jag tror inte att varenda gäst på det här bröllopet hade hört av sig och frågat om klädkod. Och jag kan tala om att det var inga problem. Jag tror att de flesta är ganska överens om hur du klär dig till ett bröllop.
Ja, fast det
ett kyrkbröllop med efterföljande fest.
Jag tror fortfarande, alltså det ser så himla olika ut i olika kretsar. Jag tror att det är lätt att säga att i ens egen kompiskrets ser det ut så här.
Ja, men brudparet är ju medvetna om hur den egna släkten och kompiskretsen är.
Ja, så jag kommer ju behöva skriva ut klädkod då, för jag kommer få en massa arga samtal om att jag inte har skrivit ut klädkod.
Ja, jag säger och inte en jävla att du inte ska skriva ut klädkod.
Nej, okej, alltså det här väljer man ju helt och hållet
själv. Jag menar,
själv.
Beroende på sällskap så behöver det inte bli katastrof.
Nej, men jag vill ändå... Alltså... Gud, nu blir det ett sånt här tillfälle där jag är envis och jobbig igen. Men alltså, det allra enklaste, för kom igen, det är liksom en rad på denna inbjudan, är att skriva ut en klädkod. Mm. Det är så jävla enkelt. Och det kommer hjälpa precis alla. Och det är väl bättre att sejfa än att chansa på att man kommer få folk som antingen inte är klädda så att de känner sig bekväma och i linje med hur alla andra gäster har tänkt när de har klätt sig. Eller få 3 miljarder telefonsamtal där folk frågar vilken klädkod är det. Det är så lätt att förhindra bara genom att lägga till den lilla raden i inbjudan. Är jag hård igen? Vi har pratat om det förut, att jag upplever att jag kan vara väldigt fyrkantig vad det gäller klädkoder, regler, etikett och sådär.
Ja.
Jag har fått höra att jag är värdekonservativ. Jag tycker det är jättespännande faktiskt. Jag känner mig, jag brukar se mig själv som tokliberal alltså.
Ja, fast har inte med ren formalia att göra när du är värdekonservativ.
Alltså det är ju inte abortmotståndare liksom.
Nej, nej, nej. Men jag vet att jag tänkte på någonting om bordsplacering faktiskt. Och så tänkte jag på hur folk placerar och resonerar kring honnörsbord.
Mm.
Och att det ska ju naturligtvis vara de närmsta som sitter närmast brudparet.
Ja.
Det är inga konstigheter med det. Men att ofta, eller så är det bara det jag kommer ihåg på ett sätt. Men ofta är ju vigselförrättaren eller prästen bjuden.
Ja.
Och det slog mig, herregud, jag kommer inte ens ihåg vilken artikel eller vad det var jag läste. Men det var, herregud, man kan ju inte sätta prästen i bakre delen av rummet.
Jaha, jag har varit med om att prästen inte sitter vid honnörsbordet.
Ja, nej, prästen behöver inte nödvändigtvis sitta vid honnörsbordet. Men det var någon diskussion om det där att vi vill att våra kompisar ska sitta här och här. Någonting sånt var det. Och jag reagerade på att liksom, ja men du vet, sätta prästen vid köksingången liksom. Det hade aldrig passat sig i mitt huvud. Så där kan jag tänka mig att värdekonservativ. Jag menar, jag är ju ateist. Men samtidigt så gick det så emot. Jag blev så upprörd. Det var jätteprovocerande. Så okej, okay, ja visst, där köper jag värdekonservativ. Om det är värde. Är det värde? Alltså värderingsmässigt.
Jag tänker att det är av samma anledning som jag tycker att det ska vara tyst på en arbetsplats. Att det är lite, det är någonting vi har med oss men som är så himla svårt att argumentera för.
Ja, alltså jag undrar vad våra föräldrar höll på med när de uppfostrade oss. För jag tänker mig att det inte är jättemånga personer som liksom tappar monocken i kaffet av att få läsa att en person vill placera prästen vid köksingången. Eller? Vi frågar våra lyssnare här. Var placerar man prästen på bröllop? Och är det verkligen okej att placera prästen vid köksingången bara för att man vill ha sina kompisar närmare honnörsbordet?
Mm.
Vad är mest värt? Vad är viktigast där?
Har alla honnörsbord?
Det är tydligen så finns det en trend nu där man istället för ett honnörsbord har ett bord som är någonstans ganska centralt i rummet där brudparet sitter, eventuellt brudparet och värdinna och värd.
Vad tråkigt.
Nej, för att det bordet har, eller ja, jag, i och för sig, jag håller med, det är lite tråkigt. Men det bordet har alltså extra stolar. Så att folk kan rotera och komma och sätta sig och sitta och kanske äta en liten bit eller liksom dricka ett glas tillsammans med brudparet. Så att alla får chansen att tillbringa lite tid med brudparet.
Ja.
Som värdekonservativ då tydligen så tycker jag att såna här nya traditioner oftast är jättekonstiga. Men jag förstår verkligen poängen med det.
Jag kan förstå det, men jag skulle aldrig vilja tillämpa det i praktiken.
Jag tänker att det måste vara så ensamt mellan varmen, liksom. Att brudparet bara sitter där helt ensamma under långa perioder.
Ja, precis. Vi har gift oss med någon jävla måtta får det ju vara.
Vi kommer ju vara ensamma så mycket liksom, längre fram i livet. Varför ska vi?
Ja,
nu är det ändå party, liksom.
Ja, eller sen vill ju inte jag ha ett bröllop överhuvudtaget. Så jag har väl svårt med den här grejen att sätta sig själv i centrum och sätta, alltså,
okay,
att markera sin ställning på det här, förstår du?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tänkte att du bara kunde få babbla lite till för att se om du hittar tråden.
Nej, men att markera sin egen ställning. Sen förstår jag att det är ens eget bröllop, att man inte är en bland gästerna. Men jag har ju svårt för att rikta uppmärksamhet.
Det finns väl ingen som gillar att vara födelsedagsbarnet som sitter när alla andra står och sjunger. Det är väl lite den, är det inte lite samma den känslan att varför ska jag behöva stå i centrum mitt i det här?
Lyssnarfråga. Vad gör man med sin blick under Jag må leva? Speciellt om det blir jättemånga verser, det blir ganska många minuter.
Åh, herregud.
Vad gör du?
Ja, nej, jag försöker mest fånga blicken för alla liksom som står där och uppvaktar mig och nicka lite stelt men uppmuntrande liksom. Och hoppas på att det tar slut snart. Men det var väldigt länge sedan det hände mig.
Ja, samma här.
Och sen också när man är engelsklärare så är det ju faktiskt väldigt roligt att höra folk på lite skräp i engelska försöka sjunga de här födelsedagssångerna också. Ja, blir lärare. Man lär sig att skratta på väldigt många olika sätt, fast inombords. Så, okej, men vad har du, nu låter jag jätteexalterad här, men jag kommer att tänka på det, drömbröllop, ditt drömbröllop.
Om jag var en person som hade haft ett drömbröllop.
Du är ju tjej, det är klart du har ett drömbröllop.
Ja, just det, jag glömde. Förlåt, tack så mycket, påminn mig.
Ja, varsågod.
Så skulle jag vilja ha ett sånt här lite skönt avslappnat bröllop. Jag skulle gifta mig barfota i min trädgård. Ja, jag vet. Jag skulle ha en präst, för jag gillar ju kyrkan. Ja, nu. Nu tog du bort händerna för ögonen där och tänkte att du skulle titta på mig och visa mig lite respekt när jag svarar.
Ja, men du sa att du skulle ha en präst, så det förstår jag.
Ja, och sen skulle jag vilja...
Men varför en präst då det egentligen? Om du ändå ska stå där som ett jävla barfota barn, varför kan du inte ha en borgerlig vigsel?
För att jag finner en trygghet i kyrkliga ceremonier.
Mm-hmm. Ja, jo, i och för sig.
Det kanske är rent jävla hyckleri eftersom jag inte tror på Gud.
Ja, det är det. Men jag tänker likadant.
Jag kallar mig heller inte ateist, ska jag säga. Så. Nej, men det
tror du tror inte på Gud, men du tror på någonting?
Nej, det gör jag fan inte.
Nej, okej. Okay. Nej, jag ville bara kolla liksom.
Men jag tycker att det är så jävla tråkigt med ateister. Det är mest det.
Ja, ursäkta mig då.
Ja, jag tycker att det är så jävla fyrkantigt.
Ja, det är inte värdekonservativt i alla fall. Barfota sommaren i gräset med en präst.
Ja, och sen hade jag velat tända en grill. Sätta ett gris på ett spett.
Ett gris,
ja. Gris på ett spett. Och har lagat lite mat. Folk kan väl få sitta på lite bänkar som jag har lånat av mina grannar och satt ut på gräsmattan. Några kan få sitta på en filt i gräset.
Jag kan inte nog betona det här då. Jag tänkte bara lite snabbt inflika att en inbjudan, även om det är till ett bröllop, är inte en order. Man kan tacka nej.
Mm.
Jag vill bara säga det, för alla kanske inte vill gå på ett sånt där bröllop.
Alltså jag kan tänka mig att...
Nej, alltså jag är inte så hatisk som jag låter. Jag bara känner instinktivt att jag vill visa alla att det är okej.
För jag tänker att skulle man tacka nej till det på grund av de orsakerna, så skulle det ju vara nästan på grund av ideologiska skäl.
Mm.
Alltså jag pratar inte om att vi ska sitta runt en lägereld och så här.
Du ska ta en trubbadur också. Två dagars skäggstubb och t-shirt av, klippta jeans.
Mm. Jag kan ju... väl med bestämt undanbete gitarrer inbjudan.
Ja.
Ja, jag var långhårig för man klippa sig liksom.
Mm.
Någon jävla klädkod får väl ha.
Och vad skulle du ha för klädkod?
Alltså jag ska ha en riktig klädkod. Jag ska inte ha så här glad sommarklädsel.
Åh herregud. Alltså får vi bara betona detta. Sommarfin är inte en klädkod. Så. Och om ni känner någon nu som har skrivit in inbjudan sommarfin som klädkod, skicka det här avsnittet till dem och förklara hur jävla fel de har. Ska vi förklara varför sommarfin inte är en klädkod också? Bortsett från att det inte är en klädkod. Varför det är så jävla dumt?
Mm. Just sommarfin... Nu rockar jag på reglerna här. Jag är medveten om det, men jag vill bara säga det.
Nej, men kör.
De här okonventionella klädkoderna börjar bli så pass vanliga att det börjar bildas något slags konsensus kring vad de betyder. Vissa av dem. Säg sommarfin.
Nej men okej, okay. Men säg då. Om det har stått sommarfin, vad fan har man på sig då?
Alltså risken är ju...
Nej, jag vill veta nu. Nu vet du. Nu vill jag veta, vad innebär sommarfin?
Jag tänker mig att det innebär... Säg för en man. Chinos eller linnebyxor. Och en skjorta. I linne eller bomull. Kavaj om man vill, men det är inte obligatoriskt. Och att det innebär...
Ja, inte skor uppenbarligen.
På mitt bröllop behöver man inte ha skor om man inte vill. Du får ha skor på dig.
Mm.
Om du vill komma. Jag skulle bli väldigt glad om du kom.
Överhuvudtaget menar du? Eller i skor? Utan skor?
Du får välja själv vad du har på fötterna.
Okej. Okay.
Jag skulle inte använda klädkoden sommarfin.
Nej, men det är för att du inte är dum i huvudet.
Precis, för att någon kan dyka upp i hotpants och tanktop och någon annan kan dyka upp i balklänning.
Ja, det är just därför man inte ska hitta på klädkoder. Därför att själva poängen med en klädkod är för att alla ska liksom kunna veta vilken nivå de ska lägga sig på.
Och ingen ska komma dit och känna sig obekväm.
För uppklädd, för nerklädd. För att sommarfin kan faktiskt betyda tanktopp och vad var det du sa?
Jag tror att jag sa hotpants.
Ah.
Jag hoppas jag inte känner att de skulle ha hotpants för bröllop i och för sig. Har man ett bröllop?
Okej, okay, jag kommer i hotpants nu så du vet.
Alltså, jag kommer inte slänga ut dig.
Men det är för att jag är din bästis.
Mm. Jag kommer ju inte heller ha klädkod sommarfin.
Nej.
Så att, har du hotpants under de premisserna så kommer jag ju slänga ut dig.
Det är sant, det är sant. Det är face control allihopa.
Så här, skriver jag: hej, jag ska gifta mig, välkommen till min trädgård det här datumet. Och så skriver jag klädkod kavaj. Då kommer ju folk förstå att det inte innebär samma sak som klädkoden var kavaj på ett kyrkbröllop mitt i vintern. Eller hur? För att då kommer folk klä sig sommarfint. Men de kommer veta vad de har att förhålla sig till.
Ja, ni ser ju inte detta för det är ljudmedia, men jag ser ju allmänt uttråkad och lite obekväm ut nu. Så.
Håller inte du med om det? Att klädkoder ändå anpassas efter tillfälle och säsong?
Jo, men... Och det här är egentligen ett tema för ett annat avsnitt då, men jag hade skrivit vardagsklädsel.
Okej.
Ja, till skillnad från vad
man... För du tänker att folk ändå hade tagit upp det på pinnhål på sin vardagsklädsel för att de vet att det är ett bröllop?
Det var det jag tänkte komma till, att vardagsklädsel i en klädkod, i en inbjudan, betyder fortfarande hel och ren och propert.
Mm.
Då innebär inte det Adidas byxor, om man nu skulle ha det som vardagsklädsel. men... Det innebär faktiskt att man ska ha en viss stil. Det vill säga till exempel chinos, en skjorta.
Mm.
Alltså udda kavaj går bra.
Mm. Ja, jag
tycker. Så det är liksom, och just det där när man hittar på klädkoder, det... Nej, men vadå? Jag gillar det inte. Men jag är ju fyrkantig. Vi har ju konstaterat det nu, jag är fyrkantig.
Jag tror ändå folk kan anpassa sig.
Men istället för sommarfin så hade jag skrivit vardagsklädsel. Om det var...
Alltså jag kan tänka mig att vi känner ju också folk som inte hade begripit att det var någonting annat än vardag för att det var ett bröllop. Det vet du också.
Mm.
Vissa hade fortfarande kommit i t-shirt och det hade varit lite tråkigt.
Ja, men då släpper vi inte in dem. Folk som inte vet vad vardagsklädsel innebär får inte komma in. Nej, men jag skämtar givetvis. Nej, jag gör inte det. Jag gör inte det, insåg jag nu. Ah, vad obekväm jag blir av den här diskussionen. För jag vet att det finns inget jag kan säga som låter någorlunda liksom någorlunda tolerant. Och jag vill gärna, jag uppfattar mig ändå som en väldigt tolerant person. Så jag skulle vilja ja, drömbröllop. Där var vi.
Ja, nej, men jag, anledningen till att mitt drömbröllop är hyfsat avslappnat på det viset är ju att jag har svårt för hela titta på mig-attityden.
Mm.
Alltså bröllop är ju en så oerhört konstruerad situation. Du visar upp dig och du tar någonting som är väldigt personligt och privat. Man behöver inte dela med sig av alla delar av sin relation bara för att man gifter sig. Men någonting som är
väldigt,
väldigt privat, nära.
Blir plötsligt och det blir offentligt. Väldigt publikt. Ja.
Precis. Och den delen tror jag är så oerhört svårt för. Och jag kände att jag skulle inte kunna vara mig själv på den typen av bröllop. Hade jag ett högtidligt kyrkbröllop med sittande middag, med, du vet, långvit klänning, hela den grejen, jag skulle inte kunna njuta av det själv.
I egenskap av fyrkantig etikettexpert då, så skulle jag säga att du skulle ändå inte få ha vitt, för att du är inte oskuld.
Fast det är ju inte relevant idag, för att ingen är oskuld.
Det är faktiskt en del, det säg inte det. Du har ändå hållit på med bibelmöten och skit, du.
Fast, ja.
Nej, men vadå? Jag känner datorn här nu.
Alltså, det finns ju fler oskulda där än det finns i Svenska kyrkan.
Ja, okej.
Okay. Kan vi säga.
Agree to disagree. Nej, okej, okay, nu var jag... Det här kan vi behöva. Nej, men okej. Okay. Nej, men om man säger så här, att det finns faktiskt folk som har valt en mer gräddvit eller någonting sånt just för att respektera de traditionerna.
Ja, fast där måste man måste ju kunna modernisera det på något jävla vis. För att normen är inte längre att du är oskuld när du gifter dig.
Okej, nej.
Okej, det kanske inte var lika mycket norm som vi tror för 100 år sedan heller i och för sig.
Nej, men man vill i alla fall ge sken av att man inte hade pippat innan. Liksom.
Ja, precis.
Mm.
Jag tycker... Det här kan vi kliva på. Men jag tycker det är någonting som förnedrade med att vara höggravid till en brudklänning.
Nej, alltså, är det illa att jag är det illa att jag håller med?
Fast förstå vad många kvinnor som är gravida i typ 3:e, 4:e månaden på sina bröllopsfoton när det inte syns. Typ våra morföräldrars generation.
Ja, ja.
Det måste ju vara, alltså.
Ja, verkligen.
Så.
Det var inte bättre förr.
Nej.
Var det inte.
Fast jag vet liksom många jättefina kärleksstorier som har börjat på det sättet.
Ja.
Och det är fantastiskt.
Vill du höra om mitt drömbröllop?
Ja, det vill jag.
Ja. Jag har ju liksom... Jag har två sätt att se på det här.
Mm.
Och det ena är att det ska vara traditionellt. Och då ska det vara traditionellt på riktigt.
Mm.
Inga hittepå-traditioner.
Mm.
Den värsta hittepå-traditionen som jag vet, det är den här som har blivit väldigt populär i Sverige nu.
Mm.
När pappan ska föra bruden till brudgummen.
Mm.
Det är fan, jag blev, alltså, när prinsessan gjorde det, kronprinsessan,
mm.
det var inte okej. På Nej. Något vis.
Nej, jag undrar var det kom ifrån, alltså.
Nej, men jag vet, jag läste någon intervju, och jag vet inte om det är någon som friserade det där, prat minus ett, och om det skulle vara spektakulärt, och kontexten kanske saknas.
Mm.
Men där hade hon tydligen sagt då att hon ville visa rent symboliskt
mm.
hur hon blev bortgiven till folket.
Men kunde hon inte...
I och med att Daniel då inte är...
Ja, men hon som liksom myndig person ska väl ändå kunna ta det steget ut till folket själv.
Ja, och för övrigt är det väl han som gifter in sig i kungafamiljen snarare än att hon gifter in sig.
Ja, hon blir inte en av folket med för att ha gift sig med honom.
Precis.
Nej.
Jag tror att man måste ha särskilt tillstånd av vigselförrättaren eller sitt stift. Ja. För att faktiskt få gifta sig på det sättet.
Är det sant?
För att det är inte alla präster som vill viga en på det sättet. Det är tvärt emot svensk tradition. Det finns en väldigt fin anledning. Det här är en väldigt fin tradition.
Mm.
Om vi ofta pratar om kyrkliga, mossiga traditioner, så är det här som en svensk, gammal, hederlig tradition väldigt fint. Och det är för att bruden, brudgummen går in tillsammans för att visa att de gör det i samtycke.
Mm. Mm.
Bruden kastar bak slöjan, eller har slöjan bakkastad, mm. eller har ingen slöja, för att visa att hon är den hon är och bestämmer själv. Och det har ju att göra med att förr så hade man slöjan nere, och när man väl kom fram till altaret då så kastade man bak slöjan för att pappan då som gav bort sin dotter skulle visa att det var de korrekta varorna som man levererade. Eller hur? Det är helt fruktansvärt.
Ja.
Det är liksom, det är klart att vi ska använda då den svenska traditionen, för den är ju också den mest moderna på sätt och vis. Så att, det skulle jag naturligtvis skita i på mitt drömbröllop. Mm. Jävla låtsas traditioner som dessutom är totalt ojämställda.
Mm.
Inte bara importerade från någon annan kultur, Amerika, utan också, ja, nej, inte okej.
Okay. Vad är det som, alltså vad ger det dig att hålla dig till de här traditionerna när du har ditt bröllop?
Jo, för att jag kan se på traditioner på flera olika sätt. Jag tänkte säga två olika sätt, men på flera olika sätt. Och det ena är att vi faktiskt följer traditionerna bara för att de är traditioner.
Mm.
Det har ett värde i sig. Oavsett om du är ateist eller inte.
Mm.
För att i min familj så är vi ju inte troende liksom.
Mm.
Men vi följer fortfarande de traditionerna. Och tryggheten, för det är därför vi har traditioner. Mm. Traditioner håller vi fast vid för att det finns en trygghet kring dem. De är konstruerade helt och hållet. Även oavsett om det är kyrkliga traditioner eller om det är att man ska se Kalle Anka på julafton.
Mm.
Det handlar ju inte om att vi gillar Kalle Anka. Vi är nog förmodligen jävligt trötta på Kalle Anka. Utan det handlar om att vi har skapat en trygghet kring en tradition.
Mm.
Så det är anledningen till att jag skulle vara så hypertraditionell faktiskt.
Jag köper det, och jag tänker också att ur gästernas perspektiv, precis som att du har en klädkod som kan vara svår att begripa när det står kavaj till exempel, men där det finns så tydliga regler. Så när man kommer till ett bröllop som följer alla traditioner, så vet gästen vad den har att förvänta sig. Och den tar del av någonting som kanske är större än själva bröllopshändelsen i sig. Här får vi vidare traditioner, och det här är någonting som vi alla som deltar, gäster som brudfölje, som vi har gemensamt. Vi vet vad det grundar sig i.
Ja, precis.
Och så väntar vi, vet vad vi gör och varför.
Och det är också en poäng liksom.
Ja.
Med etikettfrågor. Mm. Att det handlar ju faktiskt om allas trevnad.
Mm.
Det handlar om att alla ska veta exakt hur det här ska gå till. Ingen ska behöva komma dit och känna sig osäker.
Mm, precis. Då, det som händer idag mycket, och som väl gör att man kan bli osäker, och som kanske bidrar till min osäkerhet, till varför jag känner att, och många andras osäkerhet, man känner att bröllop är en så oerhört krystad händelse för att man följer traditioner, är väl att folk så himla mycket tar sig friheter kring de här traditionerna.
Mm.
Att man på något vis, man plockar russinen ur kakan.
Mm, absolut.
Och så blandar man hejvilt urgamla traditioner med nya påhitt.
Mm.
Och varken man själv eller resten av brudföljet eller gästerna vet riktigt vad som händer.
Mm.
och allt man gör blir taget ur sitt sammanhang.
Och det är det jag tänker då, när man har de här etikettsreglerna, om man har ett traditionellt bröllop, då finns det någonting lugn, det inger ett lugn. För att då behöver man inte tänka på, okej, hur har brudföljet tänkt att det här ska funka, hur har värden väninnan planerat det här liksom. Man behöver inte tänka på det, utan man kan bara liksom följa med den gamla vedertagna traditionen.
Precis.
Vilket då för oss till mitt andra drömbröllop, och det är all in barockt. Då vill jag ha 3 kameler, 1 absintfontän. Alla ska få en utgåva av Shakespeare som är upp och ner. Ja, just det, en rutschkana med så här grön flubber, vad jag på väg att säga. Jelly som man åker rakt ner i. Klädseln är helt knäpp. Ingenting ska liksom, gravida nunnor. Nej, men jag är seriös. Antingen så ska det vara det där traditionella där alla vet vad som gäller. Yeah. Eller så ska det vara verkligen skitsamma. Gör det liksom AK-47, skjut genom taket liksom. Ja, men det är kalas.
Ja.
Jag har bott för länge i Ryssland. Nej, men liksom, ja, då ska alla verkligen få göra liksom, kom som du är. Gör vad du vill. Det här är den kvällen i ditt liv där liksom allt är tillåtet. Det skulle jag vilja ge mina gäster i såna fall.
Ja. Du är väldigt konsekvent när du håller dig till det ena eller andra.
Jag är ju fyrkantig.
Men du är också medveten om att det senare alternativet verkligen inte är någonting som passar alla. Och sen är det så att när en inbjudan är inte en order, men det finns också kanske de som jättegärna skulle vilja vara med när du gifter dig, men som inte skulle vara bekväma på den här festen.
Nej, men å andra sidan så tror jag också att det finns väldigt många som jättegärna vill vara med när jag gifter mig, slash om jag gifter mig kanske vi ska säga. Ja. Jag behöver hitta någon sån här olycklig själ som inte har något val liksom. Nej, men att det skulle vara väldigt många som skulle vara fruktansvärt obekväma i en sån hypertraditionell situation.
Ja, fast där kan du ju också, även om jag tycker att man inte bara kan plocka russinen ur kakan och blanda nytt med gammalt hur som helst, ett väldigt traditionellt bröllop behöver ju inte innehålla precis alla inslag du kan komma på heller. Du kan ju ändå anpassa
det. Och då brudskål, morgongåva, telegram, kom igen.
Ja, telegram alltså.
Alla ska ha telegram faktiskt. Har du varit på ett bröllop någon gång där det inte har funnits telegram?
Jag har inte varit på så många bröllop. Alltså, så här...
Inte jag heller. Vi, liksom, om ni trodde att vi var liksom hopplöst partnermaterial, då skulle ni se våra kompisar. Nej, men alltså, har du det seriöst? De du har varit på, har du... För att jag hade någon diskussion med någon, och de frågade, vadå telegram? Och jag blev så, va? Har ni inte telegram? Nej, jag har aldrig varit med om.
Okej, jag klipper in det här. Vadå telegram?
Vadå telegram?
Va?
Ja, men folk som skickar sina lyckoönskningar från någon annanstans. Icke närvarande. Eller också närvarande som faktiskt vill ge en slags svart på vitt god vilja, önskan. Och eventuellt då också kanske en gåva som är till välgörande ändamål.
Okej, då är jag med.
Och så kör man den uppläsningen då av alla bröllopstelegram som har kommit.
Det har jag inte varit med om på bröllop, jag har varit med om det på begravning.
Begravning också, absolut.
Har jag varit med om, men inte på bröllop. Jag visste inte att det var ett sånt, att det var ett traditionellt inslag.
Nej, okej, nu måste jag i såna fall kolla upp det. För om det inte är det, ja, då passar det ju inte in i min hypertraditionella bröllopsmall här. Men...
Fast jag tycker att det är ett fint inslag att ha.
Ja.
Och det, alltså, det är ju inget spexigt över det, så att det är ju klart att du kan ha med det.
Ja,
nu... Oavsett om det står i bröllopstraditionen rätt av liksom.
Nu sitter jag här och darrar på underläppen av rädsla för att jag inte kommer få några bröllopstelegram. Nej, men vi kollar upp det här, absolut.
Ja.
Men det är det inte väldigt roligt, för att nu pratar vi ju drömbröllop. Men jag visste att vi skulle ta upp bröllop, och jag visste att drömbröllop liksom förmodligen skulle komma upp. Och så tänker jag att det finns ju vissa personer som har planerat drömbröllop sen de var små. Jag känner inte de här personerna, ska jag säga. Men jag vet liksom att populärkulturen har hjärntvättat mig i alla fall så pass mycket att jag vet att det finns personer som har planerat det sen de var små.
Så är det.
Hur ställer du dig inför det liksom? Har du drömt om ditt drömbröllop?
Ja, absolut. Liksom? Eller jo, jag gjorde ju det på dagis. Jag planerade mitt bröllop med Viktor som gick mitt dagis då.
Okay.
Jag pratade vitt och brett om det här med alla, speciellt med hans mamma varje gång hon hämtade honom.
Det är ju jättegulligt.
Mm. Han visste inte om någonting själv, men sen när han fick reda på det så var rätt skeptisk.
Då var det slut mellan er eller?
Jag tror att det var slut, jag blev ihop med Max istället.
Oj, oj, oj.
Lammköttet Max.
Lammköttet Max.
Ja, han var bara dagis. Fyra. Han var 4 och jag var 5, okej.
Okay. Det här är så obehagligt att prata.
Jag var fräsch för min ålder. Sen dess tror jag...
Fortfarande obehagligt.
Så här, jag tror att sen jag uppnådde den åldern, där jag började inse att det är ingenting som bara sker i prinsessfilmer eller någonting som föräldrar har ägnat sig åt en gång på stenåldern, utan det är någonting man faktiskt gör och som faktiskt berör en som personens känslor.
Mm.
Så har jag varit medveten om att jag kanske inte kommer vilja göra det här.
Mm.
Jag tror aldrig att jag, och jag tror att jag har haft mycket med det här jag nämnde, den här uppmärksamhetsgrejen. Mm. Och att det känns krystat oavsett hur jag skulle... Det finns vissa praktiska och juridiska fördelar med det, men det är ganska enkelt att inte vara gift när man bor i Sverige också.
Ja, man kan ju faktiskt ha en familjejurist som hjälper en med de här juridiska krumbukterna utan att gifta sig för att få de fördelarna.
Så är det.
Så det är liksom inte helt...
Men tror du... För jag hade ett samtal om det här när jag uttryckte min skepsis inför liksom hela bröllopsståhejet för en vän. Hennes svar var lite grann att man förväntas lite grann gifta sig. Och det kan vara en oerhört jobbig förväntning, påtryckningar från vänner och familj. Men att man kanske inte gifter sig, eller man gifter sig för sin egen skull, men att man har inte bröllopet för sin egen skull.
Nej, jag tänkte precis fråga det. Ska man ha bröllop för någon annans skull? För det, alltså jag kan ju tänka mig att det är en väldigt stor grej som man kanske inte bara ska göra för någon annans skull. Samtidigt så kan jag ju också förstå att det kan ha att göra med en familjesammanhållning eller någonting som...
Mm.
Men det är ju så många som konfirmerar sig. För att det är någonting man gör i familjen. Att konfirmera sig i en tradition.
Precis.
Och det gör man inte för sig själv, utan man gör det för traditionens skull. Igen, precis. Liksom.
Jag hoppas att ingen skulle känna sig tvingad att genomföra det.
Mm.
Alltså det är ett stort jobb med bröllop. Även om du håller det ganska litet. Ja. Så är det liksom, det innebär kostnader.
Ja.
Jag tror inte att ett bröllop som genuint ska vara trevligt och roligt för gästerna kan tvingas fram enbart. Nej. Det kan inte växa ur ångest.
Nej.
Så.
Alltså jo, det är ju väldigt mycket som kan växa ur ångest liksom. Men
förvisso.
Vi hoppas att ingen där ute gifter sig enbart av ångest, enbart av tvång liksom.
Nej. Och där tror jag att där kanske gästernas förväntningar måste få lov att möta ens egna förväntningar också. Och när de praktiska orsakerna till varför man gifter sig inte riktigt finns där längre. Det är sällan vi behöver slå ihop två gårdar liksom, och jag menar, vi gifter oss för kärlek.
Ja.
Ja.
Ja, på tal om det angående hypertraditionellt bröllop, alltså nej, jag kommer ju inte förvänta mig att mina föräldrar ska betala för bröllopet. Nej. Liksom. Och,
nej. Ja.
Jag läste någonstans, jag älskar att jag säger jag läste någonstans och så kom jag med, ja men enligt statistik som jag själv hittat på, jag kommer inte ihåg källan till det här, men att det vanligtvis i Sverige ligger mellan 60 och 100 000.
Det är inte så lite pengar.
Nej, jag tänkte säga att det är inte så mycket pengar. Eller, jo, det är klart det är skitmycket pengar.
Ja, ja.
Och du kan ha ett riktigt fint bröllop och riktigt fin fest för väldigt lite pengar. Herregud, beror på hur många du ska bjuda.
Mm.
Men man måste vara beredd på att man lägger ner pengar oavsett lite vilken nivå man väljer att lägga det på. Men hur mycket, vad tycker du att det borde ligga på då? Eller liksom, vad är rimligt för gemene man? Alltså,
det är så oerhört svårt för mig att komma med några summor här. Jag har ingen aning om vad saker och ting kostar. Jag känner en person som lite grann skröt om, eller ja, berättade i alla fall, att de kom undan väldigt billigt genom att hyra en herrgård, köpa en tårta och bjuda in sina närmaste vänner.
Alltså då kommer man undan billigt. Var det mig? Nej, jag är ju inte gift.
Nej.
Det är klart inte vad mig du pratade med, men du kommer undan väldigt billigt.
Ja, men inte vad... då låg det på ungefär 10 000.
Tycker du att det är dyrt för ett bröllop?
Nej, det antar jag att det inte är. Men det är inte en struntsumma.
Nej, men om man tänker då att man kanske har åtminstone 1000 kronor kuvertet.
Mm.
Det är ganska lätt att komma upp i en sån summa då.
Ja, det är det. Absolut.
Och sen även om vi då låtsas att lokalen ingår om du använder deras catering. För så, så är det ju många fester överhuvudtaget. Liksom, bjud in så här många personer, kuvertkostnaden är så här, lokal ingår liksom.
Mm.
Det är säkert lite dyrare om man vill liksom ha en bröllopsmiddag. Men ja, säg att det är 1000 kronor kuvert.
Där tror du inte det så att många kommer upp i väldigt höga kostnader för att de pliktskyldigt bjuder så himla många personer.
Mm.
Bara för att man råkar ha ett visst släktband.
Men här har vi den också, för det finns ju traditionellt faktiskt folk som ska vara inbjudna.
Men hur långt sträcker sig det då? Måste man bjuda in sina kusiner som man aldrig pratar med?
Nå, så här är det. Den här är lite hemsk och jag tror att Ribbing också tycker den är hemsk. Eller så säger att Ribbing tycker att den är hemsk bara för att jag vill att hon ska hålla med mig här. Men har man gått på den här kusinens bröllop så ska man bjuda igen.
Då, absolut.
Även om det var liksom 10 år sedan om man inte har sett den här kusinen så är det ändå, ja.
Då bjuder man tillbaka. Men jag... Om det inte är 25 år senare.
Nej, om man inte har liksom börjat gräla och brutit kontakt och sådär. Precis. Men där har jag en grej som jag har tänkt på från det andra hållet.
Mm.
Vad som kan förväntas från mig som gäst.
Mm.
Att jag måste ju ändå vara medveten om att det finns tillfällen där jag har blivit pliktskyldigt inbjuden.
Mm.
Och vara generös nog att fatta att det är bäst för alla och även för mig själv om jag tackar nej.
Ja.
Jag tycker verkligen att man kan trycka på det.
Ja.
Sen förstår jag att det finns människor som utnyttjar att de blir inbjudna och liksom, ja, jag bryr mig inte om den här personen, men jag tänker gå ändå för att det är jättenice med gratis mat och lite dans. Men de personerna kan ju uppenbarligen inte bete sig som folk, så att det kanske man inte kommer undan.
Nej.
Men att man tänker lite längre, att även jag som gäst kan visa min respekt genom att faktiskt inte vara där.
Exakt. Och det här var en ganska vanlig fråga till Ribbing Spalt.
Absolut.
Vet jag. Att min kusin har bjudit mig på sitt bröllop, vi har inte pratat om varandra.
Måste jag gå?
Ja, precis. Jag måste åka 30 mil.
Mm.
Vi ses var 4 jul, liksom.
Om ens. För där har vi ju en sak. Det här är en fråga som jag inte kommer ihåg ordagrant. Den kom in till Ribbing, jag kommer inte ihåg när. Och det är, kan man ha reservgäster? För då tänker man sig då att man ska ha ett bröllop och man vill bjuda in väldigt många personer. Mm. Och man vet att väldigt många av de här personerna kommer förmodligen tacka nej.
Mm.
Men de är personer som man faktiskt måste bjuda in, som kanske är väldigt nära släktingar. Och man vet att det finns personer som inte kommer få plats vad det gäller inbjudningar, men som man väldigt gärna skulle vilja ha där. Och den här frågeställaren var då inne på att kan man ange någon som reservgäst? För att frågeställaren fattade ju själv att det måste kännas jävligt jobbigt att bli någons reservgäst. Fast det där är ju verkligheten. Det är väldigt många som inte kommer komma på bröllop. Och det är väldigt många som man inte kanske kommer kunna bjuda för att man inte kommer ha plats. Och de som kommer tacka nej, kan man då ha personer som man bjuder in lite senare som reservgäster?
Alltså
visst är det känsligt?
Jag ryser när du pratar om det här. Man blir liksom en andra klassens gäster.
Ja, men samtidigt så tror jag lite det här att alla fattar ju det. Att det kommer finnas folk som man måste bjuda in. Att det kommer finnas folk som kommer tacka nej.
Mm.
Och att om alla då faktiskt osar som folk, så kommer man ju veta i förväg ifall... hur många som kommer. Och om man då får ett stort bortfall, och till och med kanske faktiskt vet, man vet med sin släkt eller de här personerna att man kommer få ett stort bortfall, så kan det väl vara bra att man får den här chansen att bjuda in de här kompisarna som man egentligen hellre skulle vilja ha där än sin väldigt nära släktingen då.
Ja, ifall man med ärlighet kan använda det argumentet, att ja, men jag måste ju bjuda in min moster för att vi är så nära släkt.
Men hon kommer inte dyka upp för hon bor i Grekland och har inga pengar typ.
Precis, men när hon har tackat nej så kommer jag kunna bjuda in dig. Men jag kan tyvärr inte skicka ut en formell inbjudan innan jag har fått nej från henne.
Mm.
Kan man förklara det?
Är det en väldigt god vän så... Eller, ja.
Fast de goda vännerna borde ju vara första klassens gäster tycker jag.
Men... Ja, men det kanske inte... Man kanske... kommer ha ett väldigt, väldigt litet bröllop, att det är det enda man har råd med, eller liksom, det är det lokalen tillåter, och då tror jag att nära vänner faktiskt får ryka för de här pliktskyldiga gästernas skull.
Jag tror också att väldigt många släktingar har förståelse för att inte bli bjudna.
Ja, jo, men det finns ju kanske fortfarande de du verkligen, verkligen måste bjuda. Att du måste bjuda igen, eller att det är en väldigt nära släkting som faktiskt har på något vis rätt att
få vara där.
Mm.
Men som man vet inte kommer komma ändå. Mm. Jag tror att vi alla har någon sån som vi vet att den här personen måste jag bjuda. Men oddsen ser inte så bra ut för att den här personen kommer dyka upp.
Nej.
Och då är det ju ändå lite halvjobbigt att man då har givit plats åt en person som inte kommer komma. Medan det finns någon annan person där ute som man vill ska komma men som man inte har plats för. Mm. Och där tänker jag lite också att man kan ju inte chansa. Man kan ju inte skicka inbjudan till alla och ändå räkna med att de här som man faktiskt verkligen tror kommer tacka nej, kommer tacka nej. För tänk om de tackar ja liksom.
Precis. Jo, på sätt och vis kan man ju ta sitt förnuft i fång och faktiskt tacka nej.
Alltså ärligt talat, jag tycker inte själv att man ska ha reservgäster. Och jag tycker absolut inte att man ska chansa för att man är relativt säker på att vissa kommer tacka nej. Men alltså rent praktiskt. För då också då, om man då tänker att man skickar ut en inbjudan 6 månader i förväg. Och sen 3 månader innan bröllopet så vill man att alla ska ha osat. Kanske, det är väldigt mycket tid att man... Ja. Ja, 3 månader är ganska lång tid. Men då tänker jag att då går det ju liksom att smyga in en sån här reservinbjudan 2 månader innan eller någonting till vissa personer. För då blir det ju inte för kort varsel för de här B-gästerna liksom.
Precis. Bara man överväger det här noga så att det inte blir att man fyller på med en andra kull gäster i efterhand.
Mm, så fylla ut bröllopet liksom.
Ja, precis. Nej, men här är väl också ett tillfälle att ifrågasätta synen på bröllopet som den här största dagen i sitt liv. Och kanske tänka att jag behöver inte bjuda exakt alla personer jag känner. Det kanske finns bättre tillfällen för mig att umgås med de här och de här personerna. För att det blir ju en jättekänslig grej, vem som är bjuden på ett bröllop och inte.
När folk har haft bröllop, men på grund av platsbrist... Är ursäkten till att en person inte bjuder.
Mm. Tror att det är många som blir chockade av det beskedet?
Jag tror igen då att man kanske ska förstå att jag är inte den som blir prioriterad. Och jag måste vara fine med det. Det finns säkert en anledning. Den som blir inbjuden själv fattar varför.
Mm.
Men jag har varit med om den här platsbrist, ursäkten. Som mycket väl kan vara sann, gör jag.
Mm.
Jag har varit med om den ursäkten i samband med att jag inte skulle ha en plus ett. Där är vi dödssynden för övrigt i mina ögon.
Mm.
Att bjuda in, men utan plus ett.
Mm. Där är vi också lite olika. Jag håller med av ren princip på något vis att ja, självklart bjuder man in båda delar i ett etablerat par. Men jag har också svårt att argumentera för det.
Varför då?
För att varför skulle det vara nödvändigt att släppa rum på sin partner? Vad man än gör liksom.
Ja nej, men att själva, man kanske själv säger också, nej tyvärr min partner kan inte komma. Jag kommer själv.
Mm.
För att man har kommit överens med sin partner om detta. Eller man tycker att det är det mest lämpliga man kan göra.
Mm.
Men man ska ju i alla fall få det i inbjudan.
Men om ursäkten då är platsbrist.
Ja.
Då har man ju ändå sagt att jag vet att jag går emot det som är kutym nu. Jag är medveten om det. Men på grund av platsbrist så vill jag... Liksom, jag vill gärna att du är här. Jag känner
inte... Nej, men jag menar efter inbjudan. För det har hänt liksom att jag har ringt och frågat då. Bara för att kolla. För att jag tyckte att det har varit otydligt. Att det har varit... vi vill gärna att du, inte ni, ska komma. Mm. Och att jag tar ju för givet naturligtvis att det är min plus ett.
Okay.
Men eftersom att jag liksom ändå vill vara någorlunda...
Ja,
och schysst med det här och okay. Om det ändå har stått du och inte ni så vill jag ändå ringa och kolla och då är det så här: nej tyvärr på grund av platsbrist liksom. Och då känner jag att alltså då är det lamt att bjuda in mig. Jag tycker att det hade varit mer respektfullt att inte bjuda in mig för att där är det ju faktiskt så, betyder jag så lite att du bara liksom av rent tvång bjuder in mig men du kan inte visa mig respekten att bjuda in min partner.
Men där tycker jag att...
För att det är ju så, det är liksom... Då bjuder man in båda i ett etablerat par. Och särskilt... Jag blev verkligen kränkt av den här upplevelsen.
Ja.
Och särskilt om alla andra får ta med sin plus ett.
Fast där tycker jag att man får verkligen anpassa sig.
Men jag som släkting liksom... Det känns ju väldigt sådär... Våra kompisar får ta med plus etta. Men du får inte det.
Ja, men alltså så här, rent i praktiken så
är de kanske kompis för sina, sina kompisar.
Ja, jag förstår det också. Jag förstår
det. Absolut. Din pojkvän har de kanske aldrig träffat.
Nej, men det lär de ju inte göra om han inte är bjuden heller. Det blir ju liksom...
Nej, men jag tycker att då har, det råder platsbrist. Om vi utgår från det.
När de säger det. Vi utgår ifrån att de är ärliga med det sen efteråt.
Och då har de ju verkligen visat att det betyder någonting för dem att du är där. Men de kanske har en utgångspunkt att okej, vi måste skala bort några plus ettor. Vilka plus ettor skalar vi bort? Jo, de vi inte känner. Jag tycker faktiskt det är rimligt.
Ah, nej,
sen tycker jag faktiskt att de skulle ha meddelat dig det från början.
Ja. Ah.
Och sagt det, jag kanske ringt i samband med att de skickade inbjudan. Och sagt att vi har tyvärr bara plats att bjuda in bara dig och inte din partner. Jag måste förstå det.
Mm.
Det tycker jag att skulle ha gjort.
Ja, men det kan jag köpa.
Men jag köper ändå resonemanget bakom vilka processer de väljer.
Samtidigt som jag är, och det här kanske handlar om att man tänker så mycket utifrån sig själv.
Mm.
Men jag hade ju bjudit in plusettor ändå just för att jag vill ju visa den personen att den personen är välkommen.
Men varför är personen mindre välkommen för att plusettan inte får komma?
Nej, men för att liksom, det är ju självklart att, det är ju självklart, de är ju ett etablerat par. Det är klart att jag liksom bjuder in båda i ett etablerat par, även om jag inte känner personen.
Alltså så här, jag vet att det är så, men jag köper inte det som ett argument. Bara för att man är ett par. Oh. För man är fortfarande två olika personer.
Nej, men om jag... Nu vet jag att det är lite extremt fall för att vi är bästisar och liksom, du skulle inte kunna hindra mig att komma på ditt bröllop, så att säga. Jo, förresten, det är ett annat datum, biskvist. Nej, men liksom, om du bara skulle bjuda mig och inte min partner, för att du inte hade träffat min partner och inte kände min partner, och det rådde platsbrist, jag hade ju faktiskt tyckt att det kändes respektlöst gentemot mig. Jag hade det.
Ja, fast jag hade känt det också att, liksom, om dig.
Ja, men det är det jag menar. Varför ska man ens bjuda mig om man inte kan liksom acceptera att min partner hänger med?
Fallet gällde, vem var det som bjöd?
Det var en släkting.
Ja. Jag hade,
och jag hade varit helt okej med att inte gå på det bröllopet för övrigt. Ja. Jag visste att det här handlade delvis om plikt.
Mm.
Så det hade inte varit några problem att inte bjuda mig. Mm. Absolut inte.
Hade jag haft ett bröllop haft plattbrist, även om jag inte hade träffat din partner, så hade jag tyckt att det var en självklarhet att du skulle få ta med plus en.
Mm.
För det är du. Och med mina övriga nära vänner. Jag kanske inte skulle tycka det var självklart att låta min kusin ta med sin sambo. De är absolut ett etablerat par. Men jag har aldrig träffat honom. Och jag står inte henne särskilt nära heller.
Nej, men om man inte står varandra så nära, varför ens bjuda personen?
Jag tycker att jag tycker inte det är självklart heller. Så.
Nej.
Men hade jag haft den platsen så hade jag tyckt att jag vill ge det till henne. Vi är nära släktingar, vi umgicks mycket när vi var små. Jag tycker att det är en fin gest att bjuda henne. Och jag tror att hon hade velat vara där och jag skulle vilja vara med ifall hon gifte sig.
Mm.
Men vi har inte den nära relationen som gör att jag någonsin kommer skapa en relation till hennes sambo, till exempel.
Mm. Jag sitter där och flinar så att ni vet.
Vad är det du flinar åt?
Nej, men det är ren förundran, för jag vet vart du är på väg med ditt resonemang.
Mm.
Men jag håller inte med. Så att, nej, men jag sitter hela tiden och tänker på hur jag skulle ha resonerat, vilket ju är rätt onödigt, för att det är ju ändå hur du resonerar som är relevant nu. Men det är lite den här i mitt huvud ekar, nej, det är fel. Nej, det är fel. Gud vad konstigt liksom.
Ja, men det är bara för att du tycker att det är fel.
Ja, gud.
Ja, absolut. Jag har svårt att köpa att det du säger emot mig faktiskt är argument.
Ja, men om man ser till då, jag har egentligen en relativt stor släkt, men det är också väldigt stora delar av släkten som jag inte umgås med och inte har gjort på länge, även om vissa har varit lite närvarande i barndomen ändå. Vissa står mig närmare och vissa, vi pratar ju flera led nu här som i tre meningar och brillingar och sådär. Vissa står mig närmare och vissa gör det inte.
Nej.
Och även om det hade varit folk som befunnit sig närmre i släktband, men som jag inte alls hade något att göra med, har något att göra med överhuvudtaget, så hade jag faktiskt bjudit de som står längre bort, men som jag umgås riktigt, riktigt intensivt med. Och jag tycker inte att det hade varit konstigt att sätta ett släktband längre bort, närmre vad det gäller inbjudan.
Nej, helt enkelt.
För hade jag då haft platsbrist, så hade jag ju absolut struntat i de släktingar som jag verkligen, verkligen inte umgås med.
Mm.
Trots att de står närmare så finns det ingen anledning till att jag skulle prioritera dem.
Mm.
Så då skulle jag verkligen prioritera de jag umgicks med framför de som kanske egentligen har lite mer rätt att göra anspråk på det på grund av närheten i
skulle du då ta tremänningarna och deras partners?
Absolut.
Ja, okay.
Mm. Absolut. Inget snack om saken. Mm. Men om vi tar någon närmare då, kusin ett steg närmare, mm. som jag verkligen inte umgås med, som jag har noll kontakt med, där känner jag ju inte ens dem.
Nej.
Så det finns ingen poäng med att bjuda någon av dem.
Men om du hade bestämt dig för att okej, jag ska bjuda de här kusinerna som jag inte har en relation till,
mm.
då hade du ändå varit självklart för att bjuda dem och en present?
Absolut.
Okej. Okay. Mm.
Du ser så himla fundersam ut.
Nej, men jag har alltså jag förstår dig, men jag har svårt att liksom hitta rationella argument för varför det skulle vara så.
Nej, men för mig handlar det mycket om någon slags respekt. Att liksom jag bryr mig så mycket om mina tremänningar. Jag tycker om dem, och även om jag inte har träffat deras partner så liksom är jag lycklig för deras skull att de har det här etablerade paret. Och om de ska finnas där och liksom fira mig, fira det här bröllopet, då är det inte mer än rätt att deras partner är där.
Nej. Min utgångspunkt skulle ju också vara att jag bjöd varje etablerat par.
Mm.
Så är det ju. Men talar vi om platsbrist så hade jag nog gjort liksom den åtskillnaden, vilkas plus ett som hade fått vara där.
Mm.
Men nu tänker jag att har jag möjlighet att utvidga gästlistan till hur mycket jag vill, så hade ju absolut min kusin som jag inte har träffat på 2 år och hennes pojkar som jag aldrig har träffat, de hade fått komma båda två.
Mm.
Det är min utgångspunkt.
Så, jag var på en bröllopsfest för ett tag sedan med en person som, det var en person som gifte sig som stod mig väldigt nära, släkting.
Mm.
Men det var en privat vigsel. Mm. Och då var ingen tillåten att närvara, så att säga. Det hände lite i skymundan, sådär. Men det var en riktig bröllopsfest.
Mm.
Det tycker jag ändå är okej då. Att har man bestämt sig för att ha riktigt, riktigt liten bröllopsfest.
Mm.
Ja, då kommer det ändå bara bli de allra, allra närmaste.
Mm.
Då kan jag acceptera att man inte försöker trycka in någon men skita i någons plusetta. Mm. För det är väl det som är platsbrist för mig. Mm. Att det finns det här förgivettagna utrymmet för en plusetta.
Mm.
Och har jag då platsbrist, ja då minskar jag bara hela inåt mot den närmsta familjen.
Ja, precis. Och där får man ju fundera på vilken typ av fest vill man ha.
Ja.
Ja.
Det blir ju fånigt om du bestämmer dig för att jag ska ha ett jättestort bröllop med massa personer. Men jag har platsbrist, så jag kan inte bjuda dig och din plusetta.
Mm. Verkligen.
Det är oförskämt. Mm. Förlåt, det är oförskämt.
Absolut, för att man får acceptera att det blir 2 helt olika fester om du väljer att bjuda hela din släkt eller bara de du faktiskt umgås med.
Mm.
Ja, och då blir det blir en större tillställning som blir mer opersonlig men också pampigare och någonting som vissa vill uppnå när de firar sin bröllopsfest. Mm. Men då får man också acceptera att det kommer finnas väldigt många där som du kanske inte känner, många gäster som inte känner varandra.
Mm.
Men det är en annan typ av tillställning. Och du kan inte förvänta dig att du ska ha en nära och personlig relation till alla. För att då får du sålla bland alla gäster.
Precis.
Ja.
Man kan inte alltid få exakt det man vill. Jag vill också en.
Nej. Och där kommer vi in lite på det. Just det här att bröllop är ingenting som sker bara för din egen skull.
Nej.
Utan
nej.
Du bidrar till att reproducera traditioner. Du bidrar till att faktiskt visa någon slags respekt för din familj och för dina vänner.
Ja, och vill du skita i det här helt totalt liksom. Bara bjuda in dina polare, några arbetskamrater, inga plusettor.
Mm.
Då får du ju lägga ribban där också vad det gäller traditionell vedertagen sed. Då får du ju göra det.
Mm.
Då får du ju ha ditt jävla barfota bröllop liksom i... Det är inget fel på det, gud vad jag knäller. Men liksom du förstår vad jag menar. Då får du lägga den på den nivån.
Mm.
Och det kommer alla vara fine med.
Mm.
Men försök inte få båda delarna.
Nej,
jag är ledsen, precis. Du kan inte få båda delarna.
De bröllop jag har varit på som har varit, du vet, schablonmässiga bröllop.
Mm.
Har ju inte varit folk som jag känner utan som min partner känner. Allt du förväntar dig ska finnas på ett bröllop på 2000-talet finns där.
Mm.
Det har varit kyrkbröllop med vita klänningar. De har gått in till typ av längtan till dig. Vi har sjungit en vänlig grönskansvika direkt. Det har hållits tal. Det har dekorerats med björklöv och vimplar liksom.
Har klädkoden varit sommarfin också?
Nej, det har den absolut inte varit.
Nej. Vilken tur.
De har fortfarande 3 år på högskolan bakom sig.
Ja.
Men nej, och den upplevelsen känner jag inte att jag kommer få från någon jag själv känner. Jag kan inte tänka mig det riktigt.
Ja, från mig då kanske.
Jo, det närmaste eventuellt. Mm. Men jag tror att du skulle göra det mycket personligare. Tror du inte det?
Jo.
Jag vet att du också gärna vill hålla det väldigt traditionellt. Men det skulle ju inte vara lika basic.
Nej, men jag tror att folk försöker spexa till det. För att man uppfattar traditioner som just väldigt stela.
Mm.
Man missar att det går verkligen att göra väldigt innerliga och personliga saker med ett bröllop även om det är traditionellt. Om man har traditionerna och sederna som ett ramverk, så lämnar det ändå väldigt mycket utrymme för att lyfta fram det som är unikt.
Fast det känns som att när man försöker spexa till bröllop och göra dem unika, så försöker ju alla spexa till sina bröllop på exakt samma sätt.
Ja, och det blir krystat tycker jag.
Ja, för att alla har precis samma inspirationskällor. Och det handlar ju bara om trender och inte om någonting annat. Det handlar ju inte om personlighet eller egen vilja.
Sånt där hittepå som gör mig så jävla förbannad. Som gör mig så otroligt irriterad. Som vi också har lånat in från amerikansk populärkultur. Så är det här med töntiga bröllopsteman. Ofta är det någon dum jävla brud. För det är faktiskt oftast inte brudgummen som kommer på den här idiotin. Mm. Men en dum jävla brud som kommer på att vi ska ha tema ljusblått. Så då ska alla vara klädda i ljusblått. Oh. Allt ska vara liksom, men alla blommor ska vara ljusblåa. Eller liksom. Och då ställer man ju, alltså tycka vad man tycker vill nu om klädkoder. Mm. För där är ju vi tydligen inte alls riktigt överens, va? Men det där är ju bara liksom oförskämt på något vis. Ja. Att tvinga sina gäster att gå och köpa särskild klädsel. Mm. För att man själv har kommit på att man vill ha ljusblått tema på sitt bröllop.
Nej, det är inte okej någonstans.
Det är en sån jävla fåfänga bakom det där.
Mm.
Och jag har faktiskt aldrig hört om det någonsin att det skulle vara en brudgum som kommer på den här värdelösa idén.
Nej, faktiskt inte.
Det är så fruktansvärt onödigt. Och just det där att då tvingar man på sina gäster en kostnad, verkligen. För jag slår vad om att det finns, om man ska ha ljusblått tema eller Harry Potter tema eller du förstår, ja men vara lite rolig eller det kan ju handla om att man vill vara lite spexig. Det behöver ju inte handla om att man vill ha det som i en amerikansk romantisk film.
Nej.
Men att man då tvingar sina gäster att dra på sig kostnader bara för att man själv vill kunna rama in sitt drömbröllop. Egoismen i det. Fåfängan i det. Det behöver ju liksom inte ens gå överstyr. Det behöver ju inte ens vara att man ska hyra in sitt Harry Potter-slott för att få sitt temabröllop. Det kan liksom handla om andra utgifter som kläder till brudföljet. En kompis till mig var alldeles bestört. För att hon hade råkat i gräl med en av sina bästa vänner. Hon skulle vara tärna till den här vännens bröllop. Och vännen hade ett särskilt färgtema till brudföljet. Vilket är begripligt för att brudföljet brukar ju ändå försöka matcha.
Ja.
Men då tyckte den här bruden att för det första så skulle ju då hon godkänna de här klänningarna som tärnorna hade valt. Och det är väl, jag kan förstå på ett sätt att okej, det ska väl ändå matcha på något vis i liknande nyanser och bla bla bla. Så jag förstår att bruden kanske vill ha något att säga till om det.
Ja.
Men tärnorna skulle stå för de här kostnaderna själva.
Oj.
Så dels så skulle de välja ut klänningar som passade brudens tema.
Mm.
Och ha de färger som bruden tyckte var okej. Okay, så bruden skulle okeja detta. Och så skulle de stå för de här kostnaderna alldeles själva och köpa de här klänningarna som de förmodligen aldrig skulle använda igen.
Precis.
Och jag tyckte att det var så, det är igen det där, dum jävla brud.
Mm.
Då hade de alltså på riktigt börjat gräla om det. För att den här kompisen till mig, hon hade inte jättemycket, alltså hon studerade under den här perioden. Ja. Och hon kunde inte, hon hade inte råd med liksom att fara land och rike runt för att hitta den här perfekta klänningen.
Nej.
Och bruden tyckte liksom att det var respektlöst mot henne. Att hennes kompis inte vände på varenda sten för att hitta en klänning som passade in i brudens drömbröllops fantasi.
Men det är väl lite den inställningen som jag tror många får som blivande brud. Att då har man ett carte blanche för att liksom bete sig precis hur man vill och köra över allt som kommer i ens väg fram till bröllopet.
Ja, och så tror jag att det är det här att man har blivit så hjärntvättad. Och igen, Jag tycker att man ska vara traditionell på det här viset, för då pratar man ändå om allas trevnad och regler som alla kan följa. Men när du ska vara den här tv-bruden, romantisk komedibruden, så har du ändå förvandlat hela bröllopet till en dag som bara handlar om dig. För det är ändå det som de här filmerna och böckerna och allting handlar om när det gäller bröllop. De säger det rätt ut, det här ska vara min dag. Som om det inte finns andra som är involverade. Till exempel en brudgum. Eller en annan brud då.
Och hela brudföljet och alla du bjuder in. För att det är ett åtagande att gå på ett bröllop. Det är givetvis en glädje att få dela det här med brudparet. Men,
och en ära, en stor ära att absolut, få vara del i brudföljet.
Absolut, men det innebär utgifter och det innebär tid från dina gäster. Och då måste de gästernas trevnad sättas i första hand. Och jag tror det är intressant att du tar upp det här med liksom amerikanska filmer eller med den typen av populärkultur överhuvudtaget.
Ja, jag är ju redan uppeldad och förbannad över det där med att föra bruden till altaret liksom. Ja. Så det här är ju en förlängning av det.
Precis. Men jag tänker att alla de intrycken, just de här intrycken som du tar upp till stor del från amerikansk populärkultur, gör att vi har en uppfattning om bröllopsdagen som den ultimata festen. Som någonting där det är liksom peak life. Och där ska jag få min vilja igenom på exakt alla punkter. Ingenting får gå fel och jag ska förverkliga mig själv. Och det tror jag är... Du har hela livet på dig att ha hur många temafester du vill.
Ja, och vara i centrum. Vara den viktigaste personen i ditt eget liv.
Du fyller år en gång om året och kan ha din jävla Harry Potter-fest då.
Ja, gud ja.
Men ditt bröllop handlar inte om dig som individ på det sättet. Du har helt andra åtaganden när du bjuder in till bröllop som du inte har när du firar din födelsedag eller har fest en helt vanlig fredag. Då kan du förgöra allt det här. Du behöver inte leva ut de här drömmarna just på din bröllopsdag.
Och firar du din födelsedag så kommer ju ingen känna sig tvingad att komma om de måste lägga ut jättemycket pengar till en särskild utstyrsel om du har ett temafest. Det är mer okej att säga, nej men jag dyker inte upp på din födelsedagsfest. Men det är jättesvårt att vara brudens bästa vän och säga, jag vill inte vara tärna på ditt bröllop. För det kanske man verkligen vill. Man har bara inte råd att lägga ner jättemycket pengar på en uppsättning. Och
ett bröllop är ju en så speciell och rätt märklig situation där du sammanför så många olika människor som inte har någonting med varandra att göra. Mm. De kanske blir släkt, absolut, men de har aldrig träffat varandra tidigare. Mm. Och då är det så viktigt att alla ska känna sig bekväma. När du fyller år eller ställer till med andra fester under året så kanske du bjuder in en särskilt klick i din
vänkrets. Ja, men ditt kompisgäng som är lika intresserad av Harry Potter eller ljusblå klänningar som du är.
Precis, och då kommer det Harry Potter-temat bli så jävla mycket roligare. Gud, vi snör in på Harry Potter. Jag hoppas att Harry Potter-bröllop inte är jättevanligt förekommande.
Nej, men jag hade i åtanke något gäng som gillade typ emo eller någonting och alla skulle vara klädda i svart på bröllopet. Liksom. Ja, jag vet. Det var väl det jag hade mer i åtanke. Men...
Nej, men just att det finns så många andra tillfällen där du kan bjuda in folk som känner dig som person och som kommer kunna glädjas åt att få
vara med på den här temafesten.
Ja, precis. Att få ta del av just dina små tokigheter och tycka att det är kul att nu får du uttrycka dig själv och tycka att ja, men det är så kul att hon ställer till med det här. Ja, men det här är något att se fram emot.
Mm.
Men det kommer inte vara bekvämt för dina farföräldrar att vistas på det här temabröllopet med din festmans grabbgäng. Liksom.
Nej.
Och då är det viktigt att ni har en gemensam grund för det här bröllopet där alla kan känna sig bekväma och känna att de är en del av en gemenskap.
Och det är där jag tycker min fyrkantighet är jävligt praktisk. Mm. För att den här formalien gör ändå att man inte kan spejsa ut och göra andra obekväma.
Mm.
Man håller på en nivå där alla faktiskt kanske inte har superduper roligt, varenda individ.
Mm.
Men de kommer i alla fall inte känna sig jävligt obekväma.
Nej.
För att de måste vara utklädda till någonting.
Precis. Och det ligger inte i de här yttre detaljerna huruvida bröllopet blir en rolig och trevlig tillställning eller till och med årets fest. Alltså, det ligger i hur känner sig dina gäster, hur kommer de överens med varandra, hur väl tar du hand om dem, hur väl planerat är bröllopet.
jag inser ju liksom att jag talar emot mig själv lite här med tanke på hur mitt drömbröllop ser ut. För det är väl liksom den mest spännande temafesten ever, det vill säga temafesten utan tema.
Mm.
Men då vill jag ju också påpeka om att det här faktiskt handlar om vilken typ av fest vill du ha. Mm. För absolut så kan du ha en jättecrazy temafest som bröllop, men då får du ha det för bara din kompisklick. Ja, det är ett bröllop där det bara är din kompisklick.
Precis, då bjuder du inte in din farmor liksom.
Ja, och då får du göra det avvägandet. Är det viktigt att din farmor är med?
Mm.
Ja, då kanske du inte ska ha den här superduper spännande crazy festen.
Nej, precis. Då spara de planerna till, som sagt, ett annat tillfälle. Och det är väl de här kraven också som ställer till med så jävla mycket stress inför bröllop också.
Ja, verkligen. Det är just klart att
man ser, man lägger liksom alla ägg i en korg. Det här är en chans i livet att göra det här.
Och nu ska jag använda mig av de här 30-11 000 hittepå-traditionerna. Mm, som är spexiga och lite glamorösa och hollywoodska eller vad jag ska kalla det. Mm. Ja, det är klart att du kommer stressa ihjäl dig.
Mm.
Jämför med att använda då det här som folk kanske tycker är lite tråkigt. Det här superformella bröllopet. Men där finns ju redan manus. Det är redan färdigskrivet. Fyll på med din personlighet i det. Fyll på med det som står nära och är liksom unikt i den här mallen.
Mm.
Det är väl lite det jag menar med att den här mallen är bra. Därför att alla kan följa mallen och du kan fortfarande fylla på med det som är viktigt för dig.
Precis, och du slutar ju inte vara dig själv med hela din personlighet, hur mycket det än rymmer. Du slutar ju inte vara det för att du inte får uttrycka det i alla detaljer på bröllopet.
Ja, men precis, och det är det här som jag tycker eldar på de här dumma jävla brudarna så himla mycket. För att det ligger en sån, egot är så jävla enormt i det. För där känns det, alltså för mig så känns det som att det finns en slags osäkerhet i det också.
Ja.
Att nu ska jag visa mig så jävla bra och nu ska jag vara så här bräkig och visa upp liksom. Nu ska jag stå i centrum. Att man verkligen göttar sig i det på ett ganska osmakligt sätt.
Mm.
Att man trycker ner sin egen förträfflighet i halsen på alla gästerna för att man har det här jättedyra, spexiga, super anpassade, personligt skräddarsydda bröllopet. Mm. Jag tycker inte det är smakfullt.
Nej.
Jag tycker det är lite, jag tänkte ju säga billigt, men det är förmodligen det inte är. Det är förmodligen snordyrt.
Det med.
Annan grej som handlar om det här att inte göra gäster obekväma eller att inte kräva för mycket av sina gäster. Det är ju också det här med att bestämma sig för att ha bröllopet på en annan ort helt utan anledning.
Mm.
Och då förvänta sig att gästerna ska stå för resekostnader. Ja. Då kan du inte ha hur stort bröllop som helst för övrigt. Jag tycker inte det.
Hur menar du med stort?
Ja, men för att om du har ett lite mindre bröllop så kan du ändå betala för många alltså,
du menar så? Ja, absolut.
Har du ett mindre bröllop kan du ändå betala för många av gästernas resekostnader. Mm. Men är det skitmånga gäster så kanske du inte kan det.
Nej.
Och det kan finnas praktiska skäl som jag är okej med. Och det är till exempel om familjerna som ska förenas bor på helt skilda orter i olika delar av landet. Då kan man vara lite smart som brudpar.
Mm.
Att man väljer en plats mitt i Sverige där man kan ha bröllopet så att alla har ungefär lika långt att resa.
Mm.
Det kan vara lite rättvist att göra det på det sättet.
Mm.
Men att inte ha det i åtanke att resekostnader existerar, det är inte riktigt okej. Samma som att nu ska vi hyra en herrgård. Det gäller ju samma där. Om vi ska hyra in oss på en herrgård så ska vi ändå stå för övernattningskostnaderna.
Mm.
Det ska inte gästerna behöva stå för.
Nej, sen får ju många gäster räkna med en resekostnad. Just eftersom man bjuder in släktingar som man inte har träffat på länge som bor i andra delar av land. Men som man kanske vill ha där. Bröllop kommer ju alltid innebära kostnader för alla deltagande.
Man kan göra en fin grej och det är naturligtvis om man vet att folk behöver resa eller om man helt enkelt inte vill ha några presenter så kan man alltid undanbe sig presenter för att man vet att det kommer bli en reskostnad för de flesta.
Mm.
Och för övrigt, om brudparet undanber sig presenter, kom inte med en present då. Det är inte okej. Var inte den där dryga personen som kommer med en bröllopsgåva och får andra gäster att känna att ja, men jag kanske skulle ha kommit med en gåva ändå.
Verkligen.
Respektera brudparets önskan där.
Ja, det tycker jag är en viktig grej överlag. Att inte göra, bidra till att göra andra osäkra där. Mm. Och det här har att göra med det som vi har tagit upp ibland, att det är också viktigt som deltagare i alla typer av sammanhang att underlätta för andra att göra rätt.
Mm.
Och det gör det ju verkligen inte om du själv kommer med en present när ingen annan gör det.
Ja.
För att då skapar du den osäkerheten, du respekterar inte brudparets önskan.
Nej,
det är många saker som blir fel.
Jag tycker att det är lite respektlöst till och med. Jag tycker att det nästan blir, resultatet av det nästan blir att man vill glänsa lite.
Mm,
på något absolut. Vis. Är jag fördomsfull då på, eller?
Jag skulle uppfatta det likadant beroende lite på vem det är, men absolut.
Och attityden naturligtvis. Då. Mm. Ja. Och där är ju också en sån där grej, vi ska slå hål på den myten igen. Nej, presentkostnaden ska inte motsvara kuvertkostnaden. Vet du fan vad folk har fått det ifrån? Att du ska ge bort en present som är ungefär lika mycket, alltså som är lika dyr som kuvertet. Det är...
Har inte det att göra med att det faktiskt är rätt många som tar en kuvertavgift av sina gäster?
Oj, ja.
Ja.
Där är ju för sig också. Ska ni ta en kuvertavgift, undanber verkligen presenter.
Ja, gud, ja.
Tänker jag då. Mm. Men bara för att ni då undanber er presenter, för att ni vet att ni kommer ta en kuvertavgift, så betyder det inte att presenter ska kosta lika mycket som kuvertet. Det är ändå inte en summa som går att översätta. När man tar en kuvertavgift och undanber sig presenter, då är det inte för att man likställer kuvertets värde med presentens värde, utan att man bara försöker visa hänsyn till att det blir mycket kostnader för gästerna.
Precis. Och vi återkommer till det här, att då är det inte en inbjudan längre. Ifall värdet på presenten har någon vikt överhuvudtaget, så är det inte en inbjudan, utan då är det en tjänst du erbjuder mot betalning.
Mm.
Vilket ett bröllop inte är. Då tar du ju betalt för gästernas närvaro. Ja. Och då blir det ju som att de får köpa sin plats istället för att de är inbjudna. Ja. Och då är det inte en inbjudan längre.
Nej.
Nej.
Nej. Och där då i sådana fall så blir det återigen den där grejen att man ska, vadå, komma överens om en summa att så här mycket måste presenten kosta. Presenter kan ju kosta hur mycket eller hur lite som helst.
Ja.
Det är ju inte det relevanta. Jag kan inte riktigt acceptera det. Jag blir lite förbannad när man börjar tänka på hur mycket en bröllopsgåva måste kosta. För vi snackar ju oftast inte att det handlar om en maxgräns. Utan att det handlar om en, nej men att det ska vara ganska dyrt.
Precis.
Och det behöver det verkligen inte vara. Nej.
Men det här är väl ändå någon slags uppfattning som florerar bland bröllopsgäster. Att man känner ett krav på sig att lägga en viss summa på bröllopsgåvan. Eller är det någonting som brudpar faktiskt förväntar sig? Det tror jag inte väl heller.
Okej, jag tänker ju slänga in det här med dumma jävla brudar igen. Ja. Så jag tror att dumma jävla brudar, och nu innefattar jag väl brudgummen i det då, men dumma jävla brudar känner att i och med att det är deras dag och de ska vara i centrum, allt ska vara som de vill, ja då ska de få fina lyxiga presenter också som speglar verkligen hur jävla coola de är och ja, glammiga. Men jag tror att en normalt hyfsad brud bryr sig inte om det på samma sätt. Där är inte presentens pris lika relevant.
Vad jag aldrig vill hamna i den här situationen, känner jag.
Nej, men du ska ju ha ett barfota bröllop liksom i din trädgård.
Och min trädgård får plats med allihopa.
Du bor inte i hus.
Nej, men jag planerar det. Eller i min parallella drömvärld så planerar jag
det. Ja, just det. Du har ju drömbröllop också.
Så ja, det, precis. Det är inte verklighetsbröllop. Det är inte det vi pratar om.
Verklighetsbröllop, det är källarlokalen i hyresrätt och bostadsrätten.
Det finns en gemensamhetslokal.
Ja, det finns det här också.
Ja.
Jag vill bara säga, det är faktiskt absolut inget fel att använda den lokalen som man har. Det finns liksom många saker som man kan göra i en egen lokal som man kanske inte kan göra om man hyr in sig på någon jävla herrgård.
Så är det.
Och särskilt då om vi kommer tillbaka till hur mycket saker och ting kostar. Ja, du nämnde ju det finns personer som tror att bröllopet blir bättre för att ha lagt mycket pengar på det. Och det är ju verkligen inte sant.
Nej.
Jag har verkligen vräkighetsradar. Jag är extremt känslig för det. Och jag tycker att det är så smärtsamt uppenbart om någon har en fest och lagt ner jättemycket pengar bara för den sakens skull, för att vara lite flashig. Det är så obehagligt. Gör det du egentligen hade viljat, eller försök inte bygga status med det här. Ha den här festen för att du ville ha den, och ha den då i din källarlokal, om det är så. Det är det som, om du är lycklig med det, om det är den här typen av fest som du vill ha, det kommer märkas.
Mm.
Precis som det märks lika mycket om du på något vis tror att du måste ha så här dyr mat och ha den här fina lokalen liksom.
Jag tror att det är svårt att skilja på sin egen faktiska vilja och vad du inbillar dig att du själv vill. Alltså ett bröllop.
Vad försöker du säga nu? Får jag inte ha folk som skjuter i taket på mitt bröllop?
Det låter svinroligt. Jag kommer jättegärna.
Vi kommer, ja. Finns ju risk för att det är personer som har våldsmonopol som också kommer komma och avbryta festen ganska per omgående. Men, ja.
Men det är fortfarande en... Det låter som ett så pass unikt bröllop att jag inte tror att du har snott den här idén från någon annan. Eller du vet, instagrammat dig till den här idén.
Alltså, eller? Jag känner ju inga som... instagrammar om bröllop, men nej, jag har faktiskt inte sett något liknande. Däremot så såg jag någonting på VK, ryska Facebook, där det var någon som hade haft bröllopsbilder som de hade tagit under vatten, för det tyckte de var lajbans.
Men det låter ju jättejobbigt.
Det låter jättejobbigt.
Vad gör de med den bruduppsättningen sen?
Jag har ingen aning. Nej. Där ryker ju. Å andra sidan, hur ofta återanvänder man de grejerna, klänningar och skit?
Men ska de inte ha fest efteråt?
Oj, jag tänkte inte på det.
Finns det så vattenfast mascara?
Ja, det gör det.
Okej, imponerad.
Mm. Men nej, okej, jag kan tänka mig att min idé kanske inte är den som folk kör mest. Och den blir nog inte så smickrande på Instagram heller. Liksom. Vem vill ha bilder på sig själv från ett bröllop där de ligger och dallrar i grön gel? Det kanske inte är...
Alltså, jag skulle gärna ha det.
Jag vet inte. Vi får...
Men jag känner att det anses ju vara på något vis den största milstolpen i ens liv, liksom.
Det är ju bara tragiskt.
Ja, men det är ju så. Och då tror jag att många vill verkligen passa på att få någon slags, du vet, den ultimata upplevelsen. Jag kommer ångra mig om jag aldrig har fått just det här och det här och det här på mitt bröllop. Att man anpassar sin egen vilja efter det.
För att man tror att man vill ha det där och det där och det där.
Precis, så att det därför blir mer sprunget ur ångest än av vilja och glädje. Man ska göra saker på ett visst sätt i en viss ordning. Och det är väl lätt att inkorporera det i sin egen vilja och...
Du försöker säga nu att man lurar sig själv till att man vill ha saker. Bara för att man känner att okej, det här kanske är enda chansen jag kan ha det.
Ja.
Ja, men som då med klänningar som tärnor ska betala själva. Det här är ett råd. Är det ett råd? Jag vet inte om det är ett råd. Det är en regel till alla brudar där ute. Om ni tycker att brudföljet ska ha särskild klädsel, vilket ju i 90% av fallen ju faktiskt är sant, stå för kostnaden.
Mm.
Tärnorna, eller ja, marschalkarna också. Även om marschalkar, ja, de kan använda kostym någon annan gång i sina liv. Men har du särskilda önskemål så står du för kostnaden.
Ja, självklart.
Alltså, brudparet ska stå för kostnader som uppstår. För att den här klänningen som tärnan ska ha kommer ju inte hon använda igen. Förmodligen. Och i vilket fall som helst så tar tärnan på sig ett ansvar. När hon blir tillfrågad och tackar ja så tar hon ändå på sig ett ansvar när hon ska vara del i brudföljet. Mm. Så krångla fan inte till det mer. Åh, nu kommer jag på en till grej om det där. Det här är inte okej. Hashtag oförlåtligt. Och faktiskt inte nödvändigtvis dumma jävla brudars idéer. Utan brudgummens.
Mm.
Och det är att brudgummen vill lägga sig ett snäpp högre i klädkoden än övriga gäster. Jag kan sympatisera, jag förstår absolut att okej, bruden står där i sin vita marängbakelse liksom. Mm. Och överstrålar alla, för det är lite poängen.
Mm.
Och då känner brudgummen att han vill matcha bruden och också vara riktigt, riktigt uppklädd.
Mm.
Men det är inte okej att inte följa klädkoden själv. trots att du kanske känner att du vill vara mer uppklädd.
Precis, och det är ju svårt det här med brudklänningar, för det är ju utanför alla klädkoder.
Ja, verkligen.
Så att jag menar, har du mörk kostym så är du väldigt, väldigt uppklädd liksom.
Mm.
Jag tror och hoppas ändå att det är så att blivande brudar väljer sin klänning med klädkoden i åtanke.
Ja, eller i alla fall
att du väljer inte den puffigaste marängen du kan hitta om du har klädkod kavaj liksom.
Ja, nej.
Ja, rimligtvis eller
vardagsklädsel. Jag tänkte i den liksom. Ja. Ja, och att man också kanske tänker att man på något vis ska matcha brudgummen lite. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga.
Om brudgummen beter sig korrekt och följer den klädkod som har angivits till gästerna.
Mm.
Ja. Då är ju det enda rimliga att även bruden följer den klädkoden, även om hennes egen klädsel på sätt och vis hamnar utanför.
Den kommer ju aldrig riktigt. För där är det ju specialläge. Ja. Där är det ju sed att bruden ska ha brudklänning. Liksom.
Ja, precis.
Oavsett vilken nivå alla andras klädsel ska vara på. Hittepå dumheter nummer 351. Att om du har röd klänning på bröllopet så betyder det att du har legat med brudgummen. Eller ja, på något vis, någonting sånt där. Att du har legat, att du har haft ihop det lite så här i skymundan med brudgummen. Och man får väl förmoda då ändå innan brud och brudgum blev tillsammans.
Mm.
Jävla dumheter.
Har du ribbing debunkat den för ganska
länge sedan? Ja, och flera gånger. Och hon får ta upp det hela tiden. Och jag förstår inte. Hon har ändå haft den där spalten i 3 miljarder år. Men folk tror fortfarande att det här på något vis skulle vara någon slags sanning. Jag vet inte varifrån det kommer. Alltså jag tror
att låt oss ta reda på.
Ja, det får vi göra, men jag tror att jag kan tänka mig att det kan handla lite om att rött är en så demonstrativ färg.
Mm.
Och att bruden ändå är den enda som får ha vitt.
Mm.
Det är egentligen den enda regeln att ingen annan gäst får vara helt vitklädd förutom just bruden.
Mm.
Även om man själv tycker att man är skitsnygg i vitt.
Mm.
Och rött är väl kanske en slags konkurrerande färg. För den är ju inte diskret någonstans.
Nej.
Och har man rött så kanske man står ut väldigt mycket. Och det är inte meningen att man ska göra. För det är faktiskt bruden som ska synas.
Mm.
Det ska synas vem fokus ska ligga på. Det kan det väl vara att man inte ska liksom försöka ta fokus. Men att man skulle ha legat med brudgummen. Vad är det för jävla trams?
Men är det inte någon slags syndens färg?
Ja, den eldröda bokstaven.
Ja.
Ja, men ja, visserligen, säkerligen. Men, ja, men också hela det här, vad spelar det för roll om man har legat med brudgummen? Om man bjuder in sina nära barndomskompisar och kompisgäng, det är väl ganska oundvikligt att ingen där skulle ha legat med brudgummen. Att han aldrig skulle ha varit ihop med någon han känner eller haft någonting. Alltså.
Mm. Har du legat med brudgummen?
Alltså med brudgummen på bröllopet eller liksom
nej, alltså
på med ett någon som senare gifte sig.
Ja, alltså på ett bröllop du har varit på.
Jaha, nej. Mm. Nej. Jaha, du menar den här grejen om att var kommer den ifrån? Att tärnor och marschalkar kommer få ihop det?
Ja, nej, alltså inte den. Jag bara undrar om du har legat med en brudgum vars bröllop du har varit på. Alltså inte på själva bröllopet utan tidigare.
Oj, jaha, du menar så? Mm. Nej, det kommer jag inte ihåg ens. Det tror jag inte.
Ja, det här var ju inte poddmaterial som jag undrade.
Ja, nej.
Mm.
Jag känner att jag igen är så jävla negativ. Men jag tycker att jag känner att jag måste säga ifrån om de här grejerna. För att alltså det finns ju en anledning till att det är populärt nu. Och det får inte bli populärt. Det får inte vara populärt. De här grejerna ska inte finnas på våra bröllop. Egoistiska jävla brudar. Brudgum som vill vara mer uppklädd än sina övriga manliga gäster. Tärnor som ska tvingas lägga sina studiemedel på klänningar. Mm. Godkända av egocentriska brudar. Alltså vad är det för jävla trams?
Nej, det är ett väldigt märkligt fokus att ha i bröllopssammanhang. Men det är väl också ett uttryck för den här uppfattningen om att man från förlovningen fram till sin bröllopsdag är världens centrum och alla ens önskningar ska uppfyllas.
Ja, verkligen. Man måste verkligen tänka efter, alltså. Vad är det man egentligen vill fira? Vad är det egentligen man vill visa upp? Vill man ha ett bröllop där man bjuder in människor som betyder något för en? Att dela den här stunden, dela den här festen där man hyllar kärleken till varandra? Eller vill man ha ett bröllop som går ut på att man själv står i centrum, har så jävla fina kläder, satsar på dyra saker, dyrt käk, dyr lokal, försöker se ut som paret i en Hollywoodfilm och verkligen visa hur vräkig och perfekt och bra man är? Vill man vara vräkig och liksom extra allt? Ja visst, kör på det då. Men jag tycker fortfarande att det är osmakligt.
Ja.
Jag tycker inte att det är okej liksom.
Det är intressant hur du har hamnat på just det tillfället.
Jag tycker inte att det finns någon ursäkt till att man ska bete sig på det sättet. Det finns ingen fest i världen, vare sig det är bröllop eller födelsedagsfest, där man ska satsa allt på att överglänsa precis alla andra.
Bra rutet.
Det
är...
Så jävla fånigt.
Mm.
Och varför? Skilsmässoparty, där har vi någonting.
Det är...
Bara så apropå ingenting. För det kan ju faktiskt vara skilsmässan, tror jag, snarare oftare är den största händelsen i sitt liv, i ens liv.
Mm.
Jag tror det är så mycket mer värt att fira kanske.
Gud, vilken rolig fest det skulle bli.
Tänk att ha liksom en präst som är där och liksom säger, nu upplöser jag det här. Ni fixade inte det här. Jag är hemskt ledsen. Ni fuckade upp.
Mm. Vad skulle du ha? Det skulle man ha mycket symbolik där också.
Gravida nunnor menar. Kritvit klänning fast man har legat.
Olika stationer med lekar så här. De som kan krossa den här kedjan med en yxa på färskt slag.
Kasta pil på hjärtballonger.
Kasta pilar på den andras ansikte och så vidare.
Ooh. Nej, skilsmässofest, där har vi någonting.
Mm.